I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hur mår du?
Ja, hur mår du?
Ja, nu börjar jag känna saker. Igår ingenting. Men
jag känner också att jag är lite så här. Lite konstig. Hoppas bara ni är hemma så.
Det är ändå vilodagen.
Nej, men jag är inställd på att det blir total torsk liksom. Ja, och den sitter någon gång. Och sen så
åka en annan gång. Sen, ja.
Så det är allt annat plus, eller plus och plus.
Ja. Då kör vi helt enkelt mot skogarna. Det här är en inspelning från 21 februari 2021. Ola, jag och min mamma sitter i mammas gamla Saab på väg till skogarna utanför Enköping för att försöka hitta min pappa som jag aldrig träffat. Mamma har inte träffat honom sedan han försvann innan jag föddes 1991, och allt jag vet är att han har 14 fordon skrivna på sig och är 64 år gammal.
Ja, här tror jag att jag.
Det är mycket fordon.
Det är en raggabil, ja, han gillar 50-talare. Det är säkert här. Ja, visst är det gamla skevor och vad fan det är. Jo då.
Åh jävlar vad lyser.
Ja, det är en skeva också. Och det är här, ser du.
Och det är en Porsche också. Det är den som står på rattet. Och det är en öppen dörr också.
Ja, vad trevligt. Vad fint det ser ut.
Åh, fy fan.
Nej, gud, jag går inte ut.
Nej, det här känns ju
riktigt. Nej, men gå dit nu. Nej då. Men vänd bilen för fan.
Ja, så vi vänder bilen.
Ja, kör fram och vänd bilen. När du däckar tanten igång.
Vi ska återvända till skogarna och mitt första möte med min far alldeles strax. Men innan dess, lite backstory.
Ja, ah, okej, okay, Fredrik. Bara så jag hänger med här. Hur såg din barndom ut?
Men när jag föddes, september 1991, då hade han varit borta sedan i februari.
Ja. Ah.
Mamma hade ringt och sagt, kan du komma till mig och äta middag? Max har namnsdag. Ah. Och då sa han bara, vi får se.
Mm.
Och sen var han borta. Hon hittade 2 år senare ett vykort i en flyttlåda där det bara stod, sorry. Allt gick åt helvete.
Det är starkt. Men hur kommer det sig att hon hittade ett vykort 2 år senare?
Nej, hon skulle väl flytta eller någonting.
Ja, men hon måste ju ha sett det när det kom.
Nej. Det var inte skickat. Det var gömt längst ner i en flyttkartong.
Ja, men nu är jag med. Då så. Sorry. Allt gick åt helvete.
Ja, ta hand om Max. Och så hade de en sommarstuga som de precis hade köpt ihop. Och så kom kraschen, den ekonomiska kraschen på 90-talet. Så att banken tog det här huset och sålde det för typ en tiondel av vad de hade köpt det för.
Mm.
Så hon blev ju själv då skuldsatt med typ 2 miljoner ensamstående.
Mm.
Och sen så liksom skuldsanering och en jävla liksom ekonomisk stress helt enkelt.
Mm.
Bara att vara ensamstående är ju en stress i sig. Och utöver det så var det väl jävligt stressigt.
Mm.
Men jag växte upp med henne och brorsan i Gröndal. Och vi kämpade på. Vi blev en enhet som blev jävligt tajta.
Mm.
Och sen när han hade varit borta i 10 år så dödförklarade mamma honom. Det kan man göra om någon har varit borta och inte sagt någonting.
Mm.
Sen så får hon ett brev från Skatteverket som bara är så här en fredag eftermiddag, typ 2003 tror jag det var. Då uppgift framkommit att din make är i livet, kommer vi korrigera ditt civiltillstånd från änka till gift, hör av dig om du har några frågor på 07. Det
Det var det liksom. Och då hade han kommit tillbaka helt enkelt. Och de sa såhär, men du är död. Han bara, nej, jag lever. Jag är inte död. Men, jag blev inte svenska, men jag lever.
Så de var inte skilda heller?
Nej, de var gifta tills de han dog då.
Så tills allt gick åt helvete.
Ja, hon var gift, en änka, sen gift och sen så skilde de sig ändå. Jag har aldrig känt en stark drivkraft att träffa honom, men nu när jag bestämt mig för att jag måste förstå mig själv så känner jag att jag kanske kan få svar av honom som kan hjälpa mig att förstå honom och kanske i förlängningen mig själv. Mm. Så jag vill veta såklart, varför drog han? Vad tänker han om mig? Mm. Visste han att jag var på väg? Vad fan gjorde han i Berlin? Mm. Varför kom han tillbaka?
Mm. Han visste ju ändå att Max fanns.
Ja, gud ja. Max var ju 2,5. Även om inte jag, så här, jag är bra på att liksom inte känna efter hur jag känner, men nu när jag har min mekaniska hjärtklaff så hör jag när jag är nervös. Jag hör ju den går upp i 180. Sen så öppnar den här lilla mannen. Då.
Är det Bengt?
Ja, det är
det. Ja, det är svårt att avgöra faktiskt.
Krum. Tandlös. Utmärglad. Tunna, slitna mjukisbyxor. För det första han säger det.
Erik, vad gör du här?
Vad sa du?
Fredrik, vad gör du här då?
Hur känner du igen mig då?
Va?
Hur känner du igen mig?
Ja, men, varför ska jag alltid känna igen dig? Det ser ut som jag. Vad tänker du på? Är du dum eller?
Det är alltså våra första ord. Är du dum eller? Du ser ut som mig. Ja, så går han in och så klär han på sig. Och sen så går vi ut och går. Och han är ju ganska dålig fysiskt skick. Så att vi går väldigt långsamt. Och så vänder vi fram och tillbaka. Men jag tror att jag lyckades med att liksom inte vara hotfull. Och bara...
Men sakta bara nu. Vad kände du när han öppnade?
Ja, men inte så mycket ändå. När jag sträckte fram handen så kände jag... Är det här en hand man vill ta i? Mm. Han var ju rätt rajsigt skick alltså. Mm. Inga tänder. Insjunket ansikte. Och tomten sa ju någonting om hans hälsa eller... Mm. Skick liksom. Det var ju otroligt mycket skrot och bilar och det gick ju knappt att ta sig in på tomten för så mycket saker.
Det är bara, det är liksom stank psykisk ohälsa och hela setupen där.
Ja.
Fredrik, jag hade ingen aning att det fanns, det vet du.
Nej, alltså mamma har ju sagt det och jag har ju inte, eller nej, hon har väl sagt att du visste, men nej, jag vet inte.
Det var så här. Gunilla ringde mig på fredagen den, vad det nu var, 2 februari 1991. Mm. Jag visste att jag måste liksom göra något. Mm. Men jag hade ingen signal. Jag var väl kvar ett tag till då. När hon ringde och sa det, då visste jag att nu var det dags. Så jag sa bara, ja, vi får se. Mm.
Han pratade om att han väntade på en signal. Jag tolkade det som att han hade planerat att dra under en tid och bara väntade på droppen som skulle få bägaren att rinna över. Men när mamma ringer och frågar om han kan komma på middag för att dels fira Max namnsdag och dels kanske berätta att hon är gravid igen, så svarar Bengt alltså bara, vi får se.
Ja, så gick jag hem, tog med mina viktiga saker, jag hade pengar som jag hade cash hemma och tog tåg till Berlin. Mm. Jag tänkte, nu räcker det. Jag har ingen lust med en spilleri, vad man kallar det. Så jag...
Du hade ingen lust med...
Av Gunillas speleri, om man ska kalla det.
Speleri?
Ja, så sagt man har ju svenska. Man spelar ju liksom mycket. Ja.
Vad menar du då?
Alltså, säg så här. Det är enkelt. Hon skrämde ju bort mig. Jag hade liksom ingen lust längre att bli jagad genom trapphuset med yxa bara för att jag kom för sent. Men det är ju också svårt att förklara. Mm. För vad jag säger... Har jag säkert inte berättat någonting om det. Då säger jag bara. Du tror vad du vill. Men så var det. Och så den fredagen satt jag där. Och då ringde hon. Och det var signalen liksom.
Okej, men du visste inte att mamma var gravid?
Nej. Det skulle hon berätta för mig den där fredagen, antar jag.
Aha.
Hon ringde till mig. Hon ville berätta det.
Aha.
Jag ville inte höra.
Men hade du på känn eller?
Nej, jag ville berätta för dig. Det var signalen. Jag åker inte ner där ikväll för de kommer med något dumt igen. Okay, jag hade på mig att det var... Jag visste inte att det var gravid.
Nej, men hade du på känn? Nej.
Att det var något, ja.
Ja, något, men inte
nej, att det var... Nej, ingen aning.
Ah, okay.
Men att det var något var min klar.
Ja, ah, okej. Okay.
Annars skulle jag inte ha ringt så...
Ja, ah, förstår.
...nätt och snällt och frågan kunde komma till.
Ja, ah, okej. Okay.
Hon ville berätta något.
Jag förstår.
Men jag ville inte höra. berättade noga hennes historia.
Han drog till Berlin och hade ingenting som väntade på honom där. Men han visste att han inte ville vara kvar i Stockholm.
Jag åkte ner, jag har ingen aning skulle jag. Jag hade tänkt, det följde min känsla.
Ja.
Och när man inte gjort det så hade jag missat min bästa tid i hela mitt liv.
Din bästa tid var ju väldigt...
Inte följde, men inte hade följt den. Ja, det var min bästa tid.
Okej.
Okay. Svårt att förklara, men det kommer. Jag åkte bara dit, jag var helt nere. Jag hade liksom, var helt paj. Och jag vet att i mitt liv var jag aldrig riktigt paj. Och när det händer så långt, då måste jag ändra någonting.
Du kommer till Berlin.
Ja.
Du har med dig lite kontanter.
Jag upplevde andra gången i mitt liv. Jag är väldigt psykiskt stark, ska jag veta.
Ja.
Andra gången i mitt liv upplevde jag att muren håller på att gå sönder. Jag går sönder.
Ja.
Jag måste rädda mig själv. Jag måste rädda Max, för han har bara 2,5 år.
Mm.
Och jag måste rädda Gunilla om det går, har jag tänkt. Och det här kan jag bara säga att den här planen gick upp fullständigt jättebra. Du ser, du lever Max. Vad är det?
Ja, ja visst. Alltså, planen gick enligt plan.
Helt enligt plan. Mycket bättre. Min idé var ju att Gunilla måste bekymra sig om Max. Visste inget om det.
Tänkte du att du räddade...
Tänkte att om kan jag rädda någon annan måste jag rädda dig själv först.
Jag frågar om hans relation till sin far. Han pratar om att hans pappa var frånvarande och jobbade mycket. Men att han hade en plan och att planer aldrig fungerar. Man ska bara gå på känsla och inte planera sitt liv. Samtidigt så låter det som att han planerade att lämna sin familj ett bra tag. Så det hela är ganska förvirrande och motsägelsefullt.
Vad hade du för anknytning till dina föräldrar?
Nej, min farsa var det där. Han jobbar ju bara.
Mm.
Min morsa var jättesnäll. Och, ja, men morsan var perfekt. Hon gjorde väldigt bra jobb. Mm. Därför blev jag fortfarande ganska okej. Liksom.
Mm. så du såg en frånvarande far? Det var det enda du visste också kanske?
Ja, jag hade ingen dålig kontakt med min far. För han liksom hade ju en plan i livet. Ni vet, planer funkar aldrig. Det kommer aldrig som man planerar.
Oavsett. När han väl landat i Berlin verkar han ganska snabbt bli engagerad och etablerad på teknoscenen där och jobbar på olika klubbar. Men det är som att det är någonting annat han också vill berätta. Den här personen som jag aldrig träffat verkar lite överraskande ha full koll på min sexuella läggning.
Okej, okay, alltså måste vi ta den också. Jag antar att jag kan säga det eftersom du har några problem med sexuella avvikelser som du själv är. Inte normal, så att säga. Jag hade alltid så hängt till transfetism och helt enkelt så. Hade jag liksom, jag vet inte varför. Men det var så då. Och det är ett jävla bra sätt att förklä sig, va?
Mm.
Men fan hittade en 1,90 man som ser ut som en fra i Berlin.
Mm. Vad ser ut som en?
Om man är transvestit, vet du vad det är?
Ja, ja, ja.
Ja, om man är utklädd i en frau så är det ännu svårare att hitta.
En frau? En fru?
Kvinna, jaha, ursäkta.
Var du det?
Frau, ja.
Jaha.
Där kunde jag leva ut där lite grann. För det var ingen som kände mig där nere. Det var mitt liv liksom.
Men jag är nyfiken på att du står där på lördagar. Men kan du försörja dig på det eller?
Naturligtvis.
Aha. Det är bra pengar eller?
Naturligtvis.
Aha.
15 kronor i... Jag var inte så bra betald, men 15 kronor mark i timmen, va?
Mm.
Alltså det måste förra gången 3-4 då. Det var ett bra för svart alltså. Mm. Okay. Och sen tippgeld liksom. Att man var sexig bakom barnen så fick man jättemycket tippgeld.
Ah, okay.
Dricks.
Mm.
Så jag tjänar väl. Det var tillräckligt för att leva på. Bara en gång i veckan bara.
Mm.
De kom, alla, det var fullt för den jävla dagliga gången. Mm. Där kunde folk äntligen gå ut på en lördag, spelar ingen roll vilken, var alltid öppet, och komma dit i sina gummikläder.
Jag måste ställa en rättfram fråga som kanske är ohövlig, men tjänade du pengar, var det så att du sålde några andra typer av tjänster?
Nej,
så att säga. Det hade ändå piggat upp på en manshora i Berlin.
Det kom senare.
Men det tycker jag var intressant, för att han återkom till två saker konstant, helt besatt var han, och nästan blev irriterad. Jag har aldrig haft en plan, jag har aldrig haft en plan. Det går inte att ha en plan, det blir aldrig som man tänkt sig. Men jag har alltid gått på min känsla. Mm. Och då sa jag, ja det är spännande, för det är lite det jag försöker jobba emot nu. Att inte alltid gå på min känsla. Det kanske var bra när jag gick på min känsla att jag startade gott snack. Det kanske också är liksom galenskap egentligen. Där gick jag på en magkänsla som inte är rationell. det fanns ju som ingen tydlig plan för hur det här skulle gå i lås. Det var ju bara att kasta mig ut på känsla. Mm. Men i relationer är det inte alltid det bästa. Liksom i alla interpersonella relationer är det inte så bra kanske. Men han var ju helt inne på att så här, om man bara går på sin känsla så blir det... kommer automatiskt rätt. Mm. Det blir rätt. Man behöver bara ha en plan för hur man ska få pengar. Resten kommer till en.
Mm.
Bara det också lite ironiskt. Bara, ja, men han bara, alltså, allt du gör att du har hamnat här. Jag bara, ja, och alla dina beslut gör. Annars hade inte du suttit här. Som att det var något goals. Liksom. Men det var ändå som att han typ tyckte det lite grann. Alltså, det kändes lite så.
Ja, eller i alla fall låtsas det väldigt hårt in på sig själv.
Ja, men vi måste prata lite om hemmet ändå.
Ska jag få en coin?
Jag får, men nej. Ja. Du, om ni blir chockade nu, berätta det för hela världen, då kommer jag att slå ihjäl.
Nej,
jag skojar.
Men ska jag hämta någon?
Jag menar, vi får gärna, om han är beredd på att här ser ut som i helvetet.
Ja, men gå in då, så hämtar jag någon.
Ja, då får han gärna komma.
Ja.
Jag tar bred
katt. Ja, okej, bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Alltså när du kom, han bara, är du här själv eller? För han hade pratat lite om att jag hade velat höra av mig kanske om ni inte var för Gunilla som i vägen. Hon ser ut som 90, jag tror hon ser ut som 90. Och sen så bara, är du här själv eller? Är du här själv eller? Jag bara, nej, jag är med min kompis Ola. Jaha, är ni tillsammans eller? Bara, nej, men, aha, nej, men är han, får han komma in eller? Eller får han komma upp? Ja, hämta hit honom då. Och då efter vår promenad, då var det som att han hade ändå accepterat läget. Ja, men fan. Det är för kallt, ska vi fortsätta snacka? Och det vill han ju verkligen. Han var ju besatt av att snacka.
Ja.
Så ni får komma in, men ni får inte få en chock. För det är mycket grejer. Och det var ju ingen underdrift.
Nej.
Det var ju alltså en... Alltså man har ju sett sådana hårdare program. Vet, när det är en stig i ett hus. Och så är det bara saker upp till väggarna.
Jag känner till Ola. Är ni tillsammans?
Ola. Nej, vi jobbar ihop lite grann.
Vi jobbar
ihop? Ja.
Ja, jag vill bara veta.
Ja.
Du kommer gå in här i en stuga som är så jävla dräggig, så jävla skitig, så jävla orolig du aldrig sett hela ditt liv.
Oh, jävla.
Så om du blir chockad kan inte jag hjälpa det, men det kan inte stå här ute i kylan.
Nej.
Och jag behöver prata med första, jag har aldrig, första gången i livet jag pratar med honom.
Ja.
Jag visste inte ens om honom.
Nej.
Nej. Och vi behöver lite mer tid, eller?
Mm.
Mycket tid har du?
Nej, jag har lagt det ändå. Jag har rensat schemat för det här idag. Ifall du skulle vara hemma.
Rensa schemat. Hur bra. Rensa schemat trots. Okej.
Min pappa lämnade alltså mig och min familj för att leva ut sina transdrömmar på 90-talets teknoscen i Berlin. Han fortsätter att prata osammanhängande om olika porrbutiker, fetischklubbar, lack och läder. Han berättar inlevelsefullt om sin framgångsrika karriär som transvestitbartenden Ulrika Fischer. Han pratar mycket om mamma och att det varit omöjligt för honom att kontakta oss för att hon står i vägen. Nu står jag framför honom, men han ställer inga frågor till mig.
Men hade du tänkt att jag eller Max skulle komma någon gång, eller?
Ja, vi kommer när ni är beredda.
Mm.
Jag tar inga steg för att ni är så mycket i vägen. Om ni kommer frivilligt hit så har jag varit utredd och pratat med naturligtvis. Och det betyder att ni kommer lite utan Gunilla att livet, ni vill veta om inte för att Gunilla säger.
Okej, men hade du kanske sökt upp oss om inte Gunilla fanns, tror du, eller?
Vad har jag gjort?
För du sa att Gunilla är i vägen. Hade du sökt upp oss om hon inte fanns, eller? Om hon
inte? Naturligtvis.
Okej.
Okay. Om hon skulle vara död och så, ponera.
Ja.
Då hade jag naturligtvis
hört
av mig på något sätt.
Okej.
Okay. Men det går inte med Gunilla att leva, det är bara så enkelt.
Men man kan ju söka upp folk utan att, jag menar...
Nej, kan man inte. Då riskerar man att något kommer vidare.
Okej.
Okay. Ja. Gunilla, ingen kontakt. Glöm det. Jag kan inte det.
Men skulle det inte vara skönt att liksom innan man...
Jo, men det är det så tänker inte Gunilla.
Istället fortsätter monologen om teknoklubbar, kvinnor, förlustelse och hans allt mer eleverade status som klubbentreprenör. Men strax efter millenniumskiftet händer något dramatiskt som förändrar allt. Han påstår att en av hans flickvänner blir brutalt styckmördad 2002.
Och sen kom det här mordet då på Gina 2002 i augusti. Därför var det väldigt konstigt. Ingen visste varför mördade de henne. Liksom. De hade inga fiender. Det var totalt. Det är en mycket märklig historia. Jag tror vi vet vem det var, men det var liksom skit plötsligt allting. Mm. Och då liksom kom inget folk längre. Och jag fick ju liksom alla mot mig. Och det vände ju precis när texten gick tillbaka och när det här mordet skedde. Och de trodde att det var jag som hade gjort det naturligtvis. Och överlyckna gick till Gina, död, mördad. Så då vände bladet, gick neråt. Och snart har jag hela historien varför jag kom tillbaka. Så att jag inte har någon lust längre. Och det här mordet var med Sofie. Det var bara för mycket liksom. Fan, det som hände. Men jag ser tecknen, va? Vad betyder det? Dags att åka hem.
Han ser det som ett tecken och bestämmer sig för att åka tillbaka till Sverige.
Jag är lite omständig här, men det beror på cancermedicinen som har gjort mig helt... Jag har ingen närminne längre, liksom. Det är avstängt för gott. Liksom. Ja, och så, det är inget kul. Jag är sjukskriven för prostata cancer. Så. Nimbar. Mm. Och hade 8 sådana här tumörer spridda över hela kroppen. Jag hade 3 veckor att leva. Liksom. Jag tänkte, okej.
Okay. Har du haft någon förhoppning att Felix skulle dyka upp? Eller Max?
Nej. Jag tänkte, de kommer när de kommer. Ja. Jag var säker på att de kom någon gång. När Gunilla är död eller något sånt där. Ja. Då kommer de säkert. Man får komma innan eller inte. Vänta. Hot upp. Det är starkt från Fredrik. Mm. Och därför jag berättar så mycket. För att han har gjort sen med att våga komma hit.
Ja, jag håller med. Jag tycker det är skitmodigt.
Så. Ja, det är bra. Ja. Det är bra. För att jag kunde inte göra någonting för att Gunilla stod i vägen. Va? Men om man kommer hit frivilligt. Utan Gunilla. Då är det en annan sak. Mm. Men då handlar det om far och son. Nej, det är helt otroligt, men jag har aldrig kallat någonsin mig själv far och son, liksom, första gången jag vill.
Det sista som händer då när vi lämnar hans stuga är att han ropar ut i luften så här, står och vinkar. Vi ses. Och jag vänder mig inte om, utan jag säger bara rakt ut i luften. Vi får se.
Nu har vi lämnat tillbaka bilen och jag känner mig helt manglad av det här mötet med din pappa. Men jag var ju inte med hela vägen heller. Hur känns det för dig?
Alltså det var inte så upprivande eller sorgligt.
Du var
sorgligt.
Väldigt samlad hela vägen av det.
Ja, alltså. Men jag är ju ingen jättekänslomässig person generellt. Alltså jag blir ju inte... visar inte så mycket känslor generellt, så att varför ska jag göra det här nu liksom? Jag tycker inte det var så konstigt, men det jag tyckte var skönt var ändå att så här, jag fick se att han finns och jag fick höra om hans smärta, även om han inte var kanske så bra på att förmedla det, så tyckte jag att man kunde hitta kornen av hans smärta.
Mm.
Pratade lite om hans uppväxt väldigt kort, men man märkte ändå så här, han hade inte mått så bra. Han kände sig fängslad, så jag kunde ändå känna en viss empati med det där skalet till människa.
Jag förstår, det var väldigt tydligt att han hade upplevt Sverige och framförallt Stockholm tror jag som ett fängelse innan han försvann. Men det som slog mig och det som jag tyckte var så bottenlöst jävla sorgligt var att han var helt ointresserad av dig.
Mm.
Och Max, det var bara, alltså han var så jävla självupptagen så att det var...
Jo, men det är ju någon störning ju.
Alltså, jo, men det är väl lika sorgligt för det.
Ja, verkligen. Absolut. Men det kändes inte som att det var en man med sina sinnesfulla bruk som man kan ha förväntningar på att bete sig som en normal person. Alltså så här,
ja, visst.
Man kände ju direkt när man kom in där, så här, okay, det här är ju en person som har tappat det.
Mm, ja, visst. Ja, som du sa, det stank ju psykisk ohälsa där.
Ja, men jag tycker också att det var lite fint att så här, på något sätt få höra att han ändå hade, han var ju så här, han var ju helt lycklig över sin tid i Berlin.
Mm.
Och på ett sätt kan jag känna så här, fan vad hemskt de hade suttit där och hatat sitt största beslut i livet.
Mm.
Och ångrat sig, haft ångest över det.
Mm.
Han, i hans värld så gjorde han det enda han kunde då.
Mm.
För att rädda oss. Och han fick leva ut sin längtan att vara transvestit och BDSM-klubbar hit och dit. Och...
Ja, men det där att han gjorde sitt bästa för att rädda er, det tror jag är bara en efterkonstruktion för att kunna leva med.
Jo, jo.
Med de skuldkänslorna.
Ja, säkert. Mm. Men att han ändå så här, på något sätt kanske mår bäst av att inte titta på den smärtan. Det kanske är bäst för honom. Men mm. att han ändå fick liksom på något sätt leva ut sin dröm där. Det fanns empati att hämta där, tycker jag ändå på något sätt. Att jag kunde ändå lite mer... Alltså det är oförlåtligt att lämna sin familj, absolut.
Mm.
Men jag förstår... Nu förstår jag ändå hans drivkraft.
Liksom. Mm. Absolut. Och om jag drar paralleller till mina skuldkänslor som pappa, så hade det varit mycket skönare om jag hade kunnat tänka så här, ja men jag hade ändå jävligt kul.
Mm.
Alltså jag fick ändå leva min dröm.
Ja.
Men det kan jag ju inte. Så då blir det ju ännu mer meningslöst på något sätt.
Ja.
Så att, ja, det kan jag förstå. Att du uppskattar på något sätt. Vad är skillnaden mellan den här mannen som du såg och hans historia? Alltså hela uppbrottet och även han som person. Mot den versionen som du har fått presenterad för dig av din mamma.
Ja, men det var vissa saker som jag ändå fastnade. Typ att... det var någonting han sa som var så här, ja men det är inte så kul att komma hem för sent och så jagar Gunilla en med kniv eller yxa i farsten eller vad fan det var.
Mm.
Och att hon drack, man måste inte dricka vin varje kväll. Och så här, och ja men de där bitarna som ändå hintade om att relationen kanske var riktigt bananas och hon kanske också hade en del i det.
Verkligen.
Det tyckte jag var fett spännande.
Mm.
Och då började jag tänka så här, who to trust, alltså jag har ingen aning. Hon kanske var helt omöjlig att leva med.
Ja, och det är ju mänskligt att man vinklar historien till sin egen fördel när man är kvar ensam som förälder.
Ja.
Det är nog svårt att inte göra på något sätt.
Ja. Och även om hon var en förövare i deras relation så var hon ju ett offer när hon blev lämnad och så här.
Absolut, men hon har ju också vad jag förstår ändå varit ganska problematisk i relationen till er också med de här grejerna.
Ja, alltså det jag tänker egentligen det är typ det mest dysfunktionella. Det är väl att typ inte riktigt acknowledgea sorgen och smärtan i hela den här grejen. Att man bara så här han stack och det var inget mer med det och vi har det bra ändå. Men så här, man kanske hade behövt ändå så här sitta ner och bara så här, ja jag fattar att ni har gått miste om massa saker. Och jag har inte kunnat ge er någon fadersfigur, bla bla bla. Och det är tungt. Och man får vara ledsen för det, typ.
Mm.
Att vi bara sopat det under mattan lite grann. Och så här, vi är starka, vi håller ihop. Mm. Vi är Söderholmarna. Vi byter namn, bort med honom.
Mm.
Men det jag tänker är att den här stressen som hon utsattes för kan ju hon omöjligen ha skyddat oss från. Det går ju inte.
Nej, visst.
Hur gärna hon än ville.
Mm.
Så det måste ju ha påverkat oss mer än vad jag har velat ta in.
Ja visst, och mer än vad hon har velat ta in.
Verkligen.
Ja.
Och jag, nu när jag har börjat liksom forska och läsa på om anknytning och så. Jag tänker att jag måste ändå ta den grejen med mamma.
Mm.
Och fråga så här, men hur fan var det då?
Ja visst. Hur tror du att hon kommer reagera på det?
Alltså historiskt sett inte jättebra på att härbärgera skam och skuld.
Nej.
Så att det kan nog gå either way. Men jag måste göra det, känner jag. Och ja, hon fyller år snart. Och vi ska ha en middag.
Okej.
Okay. Det passar väl alldeles utmärkt att ta upp det då, tänker jag. Eller? Vad kan gå fel?
Ja, exakt. Vad kan gå fel på en födelsedagsmiddag med morsan?
Och sen så kan vi väl prata med din mamma också. Hon bor ju inte här, men
nej.
Vi kan väl ringa henne?
Ja, det kan vi absolut göra. Verkligen. Hon är ju...
Eller har ni snackat ut om hur det var?
Alltså jag upplever som att vi har pratat väldigt mycket om min mamma. Om hur det var och hur vi är och varför det är så svårt att leva. Liksom. Och vara en bra förälder och allt sånt där. Men jag har ju också alltid försökt skydda henne från skuldkänslor och alltid liksom försökt att framhäva det positiva är att hon visade oss att hon var en stark kvinna som tog sina egna beslut. Och liksom lite som det hörs att du ljuger om din mamma på ett sätt. Alltså att man,
ja, men vi skyddar dem ju in i döden.
Ja.
För att utan dem när vi var små så var det ju det eller döden. Alltså, vi var ju tvungna att idealisera dem för att de kunde inte göra fel. Det var oss det var fel på.
Ja.
Vi tog på skulden för allt.
Ja, visst.
Men nu kan vi ju unna oss och titta på det lite mer nyktert.
Ja, så låt oss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.